Vi ska läsa ifrån Matteus evangeliet, det 28:e kapitlet och ifrån den första versen så står det följande. Efter sabbaten i gryningen den första veckodagen gick Maria Magdalena och den andra Maria för att se på graven. Då blev en kraftig jordbävning för en Herrens ängel kom ner från himlen. Han gick fram och rullade bort stenen och satte sig på den. Hans gestalt var som blixten och hans kläder var vita som snö. Vakterna skakade av skräck för honom och blev som döda. Men ängeln sa till kvinnorna, var inte rädda. Jag vet att ni söker Jesus, den korsfäste. Han är inte här. Han har uppstått som han har sagt. Kom och se platsen där han låg. Och gå genast och säg till hans lärjungar att han har uppstått från de döda. Se, han går före er till Galileen. Där ska ni få se honom. Nu har jag sagt det till er. De skyndade och genast iväg från graven med bävan och stor glädje sprang de för att berätta det för hans lärjungar. Plötsligt mötte Jesus dem och hälsade dem. De kom fram och höll om hans fötter och tillbad honom. Då sa Jesus till dem, var inte rädda. Gå och säg till mina bröder att de ska gå till Galileen. Där ska de få se mig. Medan de var på väg kom några ur vaktstyrkan in i staden och berättade för översteprästerna om allt som hade hänt. Dessa samlades med de äldste och beslöt att ge soldaterna en stor summa pengar och sa, säg så här. Hans lärjungar kom på natten och rövade bort honom medan vi sov. Och om ståthållaren får höra det ska vi tala med honom och se till att ni inte behöver oroa er. De tog emot pengarna och gjorde som de blivit tillsagda. Och detta rykte är spritt bland judarna än idag. De 11 lärjungarna gick till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom tillbad de honom. Men några tvivlade. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa, åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den helige andes namn. Och lär dem att hålla allt som jag har befallt er och se. Jag är med er alla dagar till tidens slut. Från kontinent till kontinent, från land till land, från stad till stad stiger den här dagen ett rop som först är försiktigt men som växer i kraft och som växer i styrka. Jesus Kristus är uppstånden. Efter dagarna i påskhelgen, först med skärtorsdagens vånda och långfredagens kamp och påskaftonens tystnad och stillhet, så bryter det ut som ängeln sa till kvinnorna i den tidiga morgonstunden. Han är inte här. Han har uppstått så som han sagt. Och det här är kärnan av den kristna tron. Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Han blev begravd och han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Så skriver Paulus i första Korinthierbrevets 15:e kapitel och 3:e och 4:e vers. Och i den här berättelsen som vi har läst, den här texten från Matteus 28, så målar liksom Matteus upp detta på ett jättefantastiskt sätt om det som hände den här dagen i Jerusalem och som skulle förändra allting för alla i alla tider, på alla platser, under alla omständigheter, att Jesus Kristus har uppstått från de döda. Det är tidigt på morgonen och solen har inte ännu stigit upp. Klockan är knappt 6 på morgonen. Och det är Maria Magdalena och den andra Maria. Det är intressant. Vilken Maria du? Ja, jag är den andra Maria. Nej, men det står så, eller hur? Och det kan vara hon som benämns som mor till Jakob och Josef i Matteus 27 och 56. Och det är inte mer kunskap egentligen, för jag har ingen aning om vilka de här Jakob och Josef var. Men kanske du vet som är djupare teolog än mig. Men det är i alla fall den andra Maria och Maria Magdalena. De är på väg ut till graven. Och det står i Lukas 24, vers 1, att de hade med sig väldoftande oljor. För de skulle smörja den dödes kropp. De hade inte hunnit med det på långfredagen eller på fredagen. Och lördagen, det var en sabbat. Då var man i stillhet, då var man inte ute och gjorde någonting. Då besökte man inga gravplatser och definitivt smorde man inte några döda kroppar med olja. Nu var ju graven förbommad med en stor sten. Troligtvis en rund sten. Och inte bara att den var förbommad med stenen. Den var förseglad med den romerska ståthållaren, sigill. Att här fick man inte gå in. Och det var dessutom soldater som vaktade den här graven. Så att, jag vet inte riktigt hur de hade tänkt. Eller, jag vet inte hur förberedda de var, Maria och Maria, på det som skulle hända. Men troligtvis kanske inte på det som verkligen hände. De ville ju smörja kroppen. Och de tänkte, ja, vi måste nog övertala de här vakterna. Och jag menar, det var inte enkelt att de skulle bryta det här sigillet liksom, som var stängt. Och sen dessutom rulla undan stenen. Men när de kommer fram så är det ju en hejdlös överraskning som väntar dem. Det är en kraftig jordbävning. Det skakar till ordentligt. En Herrens ängel som har en gestalt som lyser som blixten och vars kläder är som vit snö. Han sitter där och stenen är liksom redan bortrullad. Det kanske är liksom det som lät där. Liksom. Den är bortrullad. Och vakterna, de darrar, de skakar av skräck och faller ihop. Som om de vore döda. Om man skulle vilja ha en stillbild på de här Mariorna. Liksom, när de kommer fram och ser allt det här. Liksom bara. What? Vad händer? Och så talar ängeln till kvinnorna. Och det första han säger. Var inte rädd. Var inte rädda. Man kan ju tänka sig att de var rädda. Därför han behövde säga det, eller hur? Jesus är inte där. Han är uppstånden. Han är levande igen. Och det var ju precis det han hade sagt till sina lärjungar flera gånger. Det blev som han sa. Och det blir alltid som Jesus säger. Hans ord går att lita på i alla lägen. Och i alla olägen så går det att lita på hans ord. Och så sänder ängeln iväg dem och säger, nu ska ni berätta för de andra av Jesu lärjungar. Och så ska ni säga till dem att de ska gå till det här berget i Galileen. Det är en bra bit därifrån. Och det står att de skyndade genast iväg. Och så står det lite roligt, jag funderar på hur det såg ut. Men det står att de sprang med bävan och stod i glädje. Hur ser det ut när man springer med bävan och stod i glädje? Är någon som vill illustrera? Komma fram? Någon löpare? Vi har ju många här i församlingen som brukar löpa och springa och tävla. Men att springa med stor glädje och bävan. Ja, bävan kanske jag förstår. Det är liksom när man tycker att det är halt ute. Så där, liksom att, stor glädje, det är väl när man känner att det här funkar. Jag har bra tempo i kroppen. Händer inte mig så ofta, men ni som vet, ni vet. Men de springer iväg i alla fall. Ska inte stanna vid det med bävan och glädje. Men jag liksom noterade det när jag läste. Jag har inte tänkt på det innan. Men de verkar inte hinna långt i sin språngmarsch. För plötsligt så är Jesus där. Och då tror jag att de tvärnitar faktiskt. Det tror jag att de gör. Och han hälsar på dem. Det står att han hälsar dem. Eller ordagrant står att han säger gläd er. Gläd er. Och det var så man hälsade på varandra på den tiden. Ungefär som att man säger, ja, hur man nu säger nu för tiden. Ja, tjena, hej, hallå, frid, fröjd, ja, läget. Gläd er. Och jag tror att han utstrålar både glädje och liv. Och kvinnorna, de faller ner vid Jesu fötter. De grabbar tag i hans fötter och de tillber honom. Och det där är en naturlig rörelse inför den uppståndne Jesus. Det att falla ner och tillbe. Och kanske är positionen där viktigare än vilka ord som användes när de tillbad. Kristus, han kommer. Han möter dem i gryningen. Och det är morgon och han lever. Och allt är nya. Allt det nya är här i och med detta. Och så säger Jesus samma sak som ängeln har sagt innan. Var inte rädda. Och det är ju logiskt att han säger det. Och det är ett omedelbart budskap för just då. Men det är också ett budskap att verkligen bära med sig i livet. Var inte rädd. Jesus lever. Eftersom Jesus lever och har besegrat döden behöver vi aldrig mer på riktigt vara rädda. Därför att vi har en som alltid står kvar i alla lägen och på allt sätt och vis. Och lite längre fram i Bibeln när Johannes, en av andra Jesu lärjungar, får se Jesus uppstånden i uppenbarelseboken. Då säger Jesus så här: jag var död, men se, jag lever i evigheternas evighet och jag har nyckeln till döden och till dödsriket. Yes, jag var död. Var, men jag lever för evigt. Och ni vet, på 70-talet och 80-talet när allting var härligt. Kommer ni ihåg den tiden, några? Ja. Då sjöng vi: min Jesus lever, därför vill jag leva. Min Jesus lever, därför är jag trygg. Jag säkert vet att han mig leder. Mitt liv är värt att leva för. Han älskar mig. Det finns något att bygga på. För den som har mött den levande Kristus. Och det står att de beger sig till de andra lärjungarna. Och de berättar att Jesus Kristus är uppstånden. Sen kommer en liten mellanberättelse där. Vet, bakom Jesu fängslande och så kallade rättegång, dom och avrättning, så var det ett spel där många var involverade. Och det var sådana som verkligen tyckte att Jesus hade gått för långt, att han var ett hot mot det etablerade. Och när Jesus sen svarar ja, jag är Messias, då var hans öde beseglat i dessa människors ögon. Då blev han dömd för hädelse. Att gjort sig själv till Gud. Men det var ingen hädelse. Tvärtom, det var och det är sanningen om Jesus Kristus. Han är Gud i mänsklig gestalt. Han är Guds Messias som skulle komma för att rädda människan till Gud. Han är det eviga ordet som blir människa och som visar oss vem Gud är. som strålar ut Guds härlighet och Guds helighet och allt det som Gud står för. Nu kommer de här antagligen ganska omskakande eller extremt omtumlade soldaterna tillbaka till sina uppdragsgivare och berätta vad som har hänt. Och då har ju de som har konspirerat om Jesu död en chans till att verkligen förstå vad som har hänt och ta till sig det. Men icke, fast de hade en möjlighet att tro, så vägrade de att tro. Och så konstruerade de en lögn om att Jesu lärjungar hade kommit och tagit kroppen. Och de betalade vakterna rejält så att de verkligen skulle berätta den lögnen. Och jag tänker, tvivel, det är att vilja tro men inte kunna tro. Otro, det är att kunna tro men inte vilja tro. Här var ett gäng, de ville inte tro på att Jesus Kristus var Messias, så de konstruerade en story. Och så tänkte de så här: vi stänger in den här berättelsen på det här sättet. Vi möter den med vår egen berättelse. Och så låser vi den berättelsen. Det var vad de trodde. Nu skulle Jesus från Nazaret inte ställa till mer bekymmer för dem. Jo då, så att det skulle inte bli så, eller hur? Men Jesus hade verkligen uppstått. Och han hade visat sig och skulle komma att visa sig ytterligare. Och han mötte sina lärjungar uppe i Galileen. Och det var ju en vandring dit. Det var inte nästgårds. Utan det tog säkert, ja, jag vet inte, men det tog nog något dygn eller två att ta sig dit. Och jag kan tänka mig att det var många tankar och många känslor hos lärjungarna, de 11, när de gick dit. Var det här som kvinnorna sagt, var det verkligen sant? Hade inte de bara hittat på? Och kanske tänkte Petrus när han gick, men jag som svek honom, jag som förnekade att jag kände honom. Det heliga, det otroliga, det gudomliga, det väcker många olika reaktioner. Det väcker tillbedjan, men det väcker också tvivel. Och det tål, man får tvivla. Gud tål vårt tvivel, Gud håller för det. Men jag tror dock att ju mer man närmar sig Jesus Kristus och ju mer man ser vem man är, desto större plats får tillbedjan, och tvivlet avtar när man möter den uppståndne Jesus. Och så kommer de fram och så ser de Jesus, och då står det så märkligt, när de fick se honom tillbad om honom, men några tvivlade. Det var inte alls dags att stänga ner berättelsen om Jesus. Tvärtom. För nu ger han de 11 och alla de som sen skulle gå i de 11:s fotspår uppdraget att gå ut och göra alla folk till lärjungar. Och här sitter vi över 2000 år, eller snart 2000 år senare, i Hässleholm. Långt bort ifrån Jerusalem i en annan tid. Och vi bär fortfarande ut det här budskapet om vem Jesus är. Om Guds kärlek, om Guds nåd, om Guds barmhärtighet. Jesus, han ger inte ett förslag, han ger inte en idé. Han talar utifrån den makt och den auktoritet som han har fått. Han säger, åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Den levande Jesus sänder oss ut till hela världen med de goda nyheterna om frälsningen i honom. Att vägen till Gud alltid är öppen genom Jesus Kristus. Alltid. Alltid. Alltid är den öppen. Det är den väg vi vandrar på. Och det är den väg som vi bjuder in andra att gå på. Och det är det uppdraget som fortfarande gäller. Och som definierar vad en kyrka och en församling är. Att evangeliet, det ska vidare. Det ska förkunnas som ett vittnesbörd för alla folk innan tidsålderns slut. Jesus lever. Han är inte död. Och det är hela skillnaden. Det är hela skillnaden. Det är ljuset, det är hoppet, det är livet, det är kraften, det är segern, det är brytpunkten på allt. Och det gör anspråk på vår uppmärksamhet. Det gör anspråk på vår respons. Det gör anspråk på våra liv. För om Jesus inte har uppstått, då finns inget hopp för den här världen. Då finns det ingen förlåtelse för synder. Men nu har han uppstått. Och han kallar på oss, på dig och mig, att komma till honom. Att ge vår respons, att ge våra liv till honom. Allt vad Bibeln säger om Jesus, det är sant. Allt. Varenda utsaga, varenda påstående, varenda vers som Bibeln talar om Jesus är sanning. Det enda som ännu inte har uppfyllts när det handlar om Jesus, det är att han ännu inte har kommit tillbaka till den här världen. Men det talar Bibeln om på ställe efter ställe efter ställe. Han som en gång lämnade, han ska komma tillbaka igen. Och med tanke på sanningshalten i allt annat så vet vi att det är också sant. Och den dagen, den närmar sig. Den dagen när vi ska få möta Jesus och segersången sjunger vi. När vi möter honom. När vi ser honom ansikte mot ansikte. Han som är densamme igår, idag och i evighet. Och man vill bara liksom ropa ut, älskare Jesus, kom snart. Och fram till dess vill vi tjäna dig. Vi vill berätta, vi vill leva ut Jesus livet. Och fram till dess så har Gud i sin kärlek och i sin nåd och sin barmhärtighet deponerat den helige ande, hjälparen, in i våra hjärtan. Det står att den helige ande är ingjuten, utgjuten i våra hjärtan så att vi kan leva Jesus livet. Gnistan, tonen, det som gör att man bara förstår, den här personen har med Gud att göra. Det är mötet med det heliga av Guds nåd och Guds kärlek. Att vi inte bara pratar om Gud som en teori, utan vi pratar och talar om Jesus därför att han är vår frälsare, min Herre, din Herre. Jag har talat med honom idag. Han hjälper oss att förmedla Jesus till en värld som behöver hopp och kärlek och tro och nåd. Han är inte här, sa ängeln om graven och den platsen. Han har uppstått så som han har sagt. Vi ber tillsammans. Herre, jag tackar dig för påskens stora, underbara mirakel. Att du uppstod från de döda. Rättfärdig var du. Rättfärdig gav du ditt liv för oss. För att vi skulle få del av all den kärlek, all den nåd och den rättfärdighet som vi inte kan sträva oss upp till, men som du ger som en fri gåva av nåd in i våra liv. Jag tackar dig, Herre, för att dödens udd är nu bruten. Ondskans makt är krossad. Jag tackar dig för att det finns evigt liv att ta emot för var och en som tror på dig. Halleluja, Jesus. Vi tackar dig. Prisat vare ditt namn. Halleluja, Jesus. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Idag, här, på påskdagen 2024, kan du ta emot den uppståndne Jesus in i ditt liv. Och denna uppståndelsekraft, blir en del, blir inkorporerad i hela ditt och hela vårt system. Samma kraft som uppväckte Jesus Kristus ifrån de döda bor, säger Paulus, i oss när vi tar emot honom. Det är en gnista. Det är ett liv. Det är det som Jesus välkomnar dig in i när han säger: jag har kommit för att de ska ha liv och ha liv i överflöd.